Naturligtvis mänskliga tankar som på olika sätt har samlats och bearbetats och som återspeglar vad man har trott och tänkt i olika tider. Och då måste vi räkna med att det är mycket oenhetligt och motsägelsefullt. Och vi får räkna med att böckerna röjer det också. Man har ju, som ni vet, de senaste 200 åren slitit sönder bibelböckerna i en rad små bitar. Och man ser inte Första Mosebok som en enhet, eller Jesaja-boken som en enhet, eller Hesekiel som en enhet. Men det vet väl alla. Alltså är det inom den vetenskapliga forskningen. Det är den självklara utgångspunkten, och det är också den självklara utgångspunkten för den översättning som har kommit fram under namnet Bibeln 2000. Och om man inte tror på den punkten, så får man väl lugna sig lite och se när den blir komplett. Så kommer det i förord och noter att understrykas med all kraft att det är på det viset. Nå, det intressanta är inte nu vad man har tänkt och vad man har för teorier, utan som jag sa, det avgörande är ju vad säger Gamla Testamentet själv. Det intressanta är ju inte vad jag tror heller, eller vad du tror, utan det är ju vad säger texterna. Den här kommer på slutet till att jag har lyssnat till texterna och fått del av vad de säger, så kan det ju hända att jag åker dit, att jag blev besegrad. Men då är det inte jag som har valt, utan jag har blivit valt, jag har blivit gripen, jag har blivit påverkad. Och det måste ju vara viktigt att låta texterna få möjlighet att påverka oss, att förändra oss, att öppna ögonen. Ja, vad säger Gamla Testamentet? Jo, den säger då att det finns en allmän uppenbarelse. Alla människor borde dra den slutsatsen att det finns en Gud som har skapat. En stor och mäktig Gud. Och borde tro att det är tack vare Gud som världen finns och världen uppehålls. Men Bibeln säger att Gud har också uppenbarat sig särskilt. En särskild uppenbarelse. Och denna särskilda uppenbarelse, det har man inte alltid förstått. Att det betyder att Gud har utvalt en sektion av historien. En sektion av människorna. En sektion av geografin. En del av historien där han griper in och uppenbarar sig på ett särskilt sätt. För många tänker, vad konstigt om man uppenbarade sig på det där viset i mitt gamla och nya testamentet. Varför gör han inte det nu? Och så tänker man ju lätt om man inte tror på någon särskild uppenbarelse. Men Gud har under en viss tid behagat inför vittnen också utvalda redskap i ett utvalt folk, i en utvald historia, som vi hörde förut, uppenbara sig. Och han är noga med att denna uppenbarelse blir registrerad. Om vi tänker på Gamla Testamentet, vilka oerhört många vittnen till denna särskilda uppenbarelse, om man nu läser innantill. Gud uppenbarar sig också enskilt, i synnerhet på ett speciellt sätt för Mose. Som blir den största av profeterna. Men de andra profeterna uppenbarar mig med video, skulle man kunna säga. Fast det blir med stor syner och drömmar. Men Jesaja säger att det jag talar om, det har jag sett. Skulle man översätta det från hebreiska till latin, så skulle det bli: det här är en video från Jesaja av så. Det här är vad han har sett. Och det är en videofilm som jag har fått från Gud. Därför Jesaja talar också i perfektum i regel när han beskriver vad han har sett och det gäller framtiden. Och vi tvingas, med tanke på att läsaren ska förstå hur profeten menar, så kan vi inte att översätta med perfekten och säga det folk som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus. Att vi översätter i regel ska se ett stort ljus. Men profeten vill göra för video på alla sätt. Och därför så använder han perfekten som ofta översätts då med har sett. Men dessutom är det hebreiska perfekten säkerhetens, visshetens form. Det här är helt säkert. En särskild uppenbarelse talar Bibeln tydligt om. Och det måste man komma ihåg. Gud har utvalt Israels fäder och sedan Israels folk till en särskild uppgift för att förmedla den uppenbarelsen. De skulle vara tjänare. Vittnen. Israel skulle vara Guds trogna tjänare som skulle bära vittnesbördet till alla folk, vittna om det. Och profeterna är Herrens tjänare som får i syner och i drömmar leta precis saker som de inte kunde leta dem säkra. Leta precis saker som de inte kunde veta något säkert om eller inte ens kunde tänka på. Det finns en särskild uppenbarelse, en särskild frälsningshistoria, en särskild uppenbarelsehistoria, och den är knuten till just Gamla testamentet, och den är sedan knuten till uppfyllelsen, till när Messias den utlovade kommer och fullbordar allt som är. Och när den uppfyllelsen har noterats, bevittnats och nedskrivet,
så därefter heter det icke utöver vad skrivet är. Och nu har man en särskild uppenbarelse, ett särskilt vittnesbörd. Och att tänka på att på nytestamentlig tid så är Bibeln, så är vittnesbördet, det är Gamla testamentet. Man vet precis vilka böcker det är frågan om också. Det har blivit en del
om det när nu livet 2000 som vi sätter in apokryferna. Man vet precis hur den hebreiska kanon såg ut. Precis vilka böcker det var frågan om. Och det är precis den stodes. Det är det som Jesus apostlarna hänvisar till. Där är vittnesbördet. Och detta vittnesbörd, det förelåg flera hundra år före det att Jesus Kristus kommer. Det har bara funnits där länge. Och många undrar hur länge man ska vänta innan uppfyllelsen kommer. Men många väntar, minns kanske mannen i templet, som gläder sig, nu är det här, då är Jesus bara ett litet barn. Och nu kan du låta din tjänare vara redan i frid efter ditt ord. Nu har mina ögon sett din frälsning. Frälsningshistoria, frälsningen, är naturligtvis i förgrunden. Men för att man ska förstå frälsningen så måste man förstå detta med vad som är sant, vad som är rätt, vad som är synd och syndens allvar. Och att vi människor har gått vilse. Vi måste frälsas. Vi måste räddas. Och att denna räddning inte kan åstadkommas av oss, utan av bara Gud själv genom sin son, sin Messias. Och som vi hörde förut, att denna frälsning, denna försoning, denna förlåtelse, den kan inte ske i strid med sanningen, heligheten, rättfärdigheten, rätten, utan straffet måste läggas på Messias för att vi ska få frid. Och genom hans sår blev vi botade, säger Jesaja, blev helade. Så skär man nu bort Gamla testamentet, därför att det finns saker där som man har svårt att förstå, i synnerhet om man inte ser dem i den röda tråden och dess stora sammanhangen, ja, då faller egentligen allsammans. ett nya testamente utan gamla testamentet är som den här styrkan utan den här våningen och knappast läktaren heller. Och det är om det bara är taket för övervåningen kvar så faller den ner. Att det finns en särskild uppenbarelse, det måste vara klart för oss, det godtar inte humanism och modern vetenskap. Men man kan ju samtidigt inte säga att man vet att det inte finns. Det vill säga att man vet att Bibelns Gud inte finns, utan det är bara en tro. Men den trosutgångspunkten är ju den allmänna. Men ska man forska får man ju inte starta på det sättet i att utesluta något som materialet självt talar om. Utan man måste ju låta materialet säga precis sin mening i sin undervisning. Och kom då ihåg när vi säger att Bibeln är Guds ord. Så är det många som har sagt att det kan ju inte vara, för att här finns ju också djävulens ord. Och onda människors ord, hur kan du säga att det är Guds ord? Så är det ju ledsamt att höra sånt, för Guds ord betyder en Guds undervisning. Gud undervisar oss genom sin särskilda uppenbarelse vad onda människor säger och vad djävulen säger. Så när vi säger att det är Guds ord betyder det alltså Guds undervisning. Gud undervisar oss genom sina profeter om också hur onda tankar ser ut, hur elakhet ser ut, hur falskhet ser ut, vad djävulen säger och tänker. Så det är ju en elementär missuppfattning om man startar där och säger vi kan inte vara Guds ord, för den innehåller ju också djävulens ord. Det är lite märkligt när man läser gamla testamentet att det är så enhetligt. Det tycker ni kanske inte. Men läser man grundligt och tränger in i gamla testamentet så hänger ju allt ihop. Fastän det är olika typer av litteratur, litterär stil och olika typer av böcker. Och det hänger ihop så intensivt som själva vårt början med i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och vad som händer där. Eller man skär bort det som är svårt för många. Man kommer till tredje Mosebok och så talas det så mycket om rent och orent och vilka regler man måste iaktta i Israel, så att många ger upp, tänker att nu läser jag någonting annat eller hoppar till någon annan bok. Men också det hänger ihop i sitt sammanhang. Och det övergripande sammanhanget är ju syndens allvar. Syndens allvar. Och hur allvarligt det är när människan vandrar bort ifrån Gud, till vilka villfarelser hon hamnar. Och det är också bakgrunden till varför det är så hårda ord mot de folk som bor i Kanaans land, att de måste förgöras. Deras avgudar, deras människooffer, deras tolkningar är så allvarligt i strid med sanningen och Guds ord att ska Israel kunna vara Herrens tjänare så måste det hålla sig helt ifrån de tankarna och de scenerna, de tolkningarna och de offren. Så de stora teman i gamla testamentet finns alltså frälsningen, men bakgrunden tas ju upp där då människans vilsenhet, blindhet, synd. Guds helighet, straffen, domen har sin bakgrund i människans avfall ifrån Gud. Och Israel då, och Israels roll. Ja, här har vi någonting som gäller gamla testamentet som kanske ytterligare svarar på en fråga som dök upp förut. att under gamla testamentets tid så skulle Israel organisera sig som en teokratisk nation. Som en teokratisk nation. Och att Israel skulle kunna ha den särskilda uppenbarelsen mitt ibland sig, så gällde också under denna teokratins tid alldeles särskilda regler om rent och orent. Men denna teokratins tid har dock sitt slut. Och här har vi ett annat missförstånd. Det har funnits perioder också i kyrkans historia när man har tänkt sig att på något sätt ska teokratin förlängas. Också i Sverige så på något sätt ville man ha Sverige som nästan en teokratisk nation eller ett tag på 1600-talet. Och många tänker ju, kanske Eva Moberg också, att ska man följa gamla testamentet, då ska vi ha, då ska det vara en sån här teokratisk nation också nu. Och då får vi någonting i stil med mullornas Iran i Sverige. Men varför inte låta Bibeln avgöra hur det är? Bibeln talar klart och tydligt om att det gamla förbundet som upprättas och utformas som en teokrati, det ska avlösas av ett nytt förbund. Och att avlösningen sker när uppfyllelsen kommer, när den utlovade Messias kommer, det framgår med all önskvärd tydlighet. Och i Nya testamentet framhålls då att nu är skiljemuren nedriven. Så det gamla förbundets tid så möter vi saker som vi studsar inför, eftersom vi inte har och inte ska ha en teokrati nu. Därför måste Israel utföra sin speciella tjänst så att det är stängt för andra folk. Man får inte gifta sig hur som helst och man får inte vara ungefär som det står i Nya testamentet, bara en församling i världen men inte av världen. Utan man skulle dessutom vara ett separat folk med speciella, separata regler. Och dessa regler blir ett vittnesbörd om vem Gud är, hur frälsningen går till. Ni tycker till exempel att det står för lite om frälsningen, hur det ska gå till i Gamla testamentet, så säger jag det. Det står mer i Gamla testamentet nästan om hur frälsningen ska gå till i det Nya testamentet. Alla de här kapitlen som många tycker är arbetsamma att läsa, de har också vittnar om just frälsningen. Och ni vet hur oerhört noga det är att försoning är det. Och hur försoningen ska gå till. Att den kan inte genomföras efter människans behag och genom hennes egna insatser och gärningar, utan genom en ställföreträdande gottgörelse. Och det är så noga med hur det som gottgör, hur det är beskaffat. Det fick inte vara minsta brist, minsta fel på det offerdjur som ställföreträdande tar bort synden, skulden. Men alla de här reglerna i detalj, hur prästerna ska vara klädda, hur kläderna ska levas, hur man ska frambära offren, hur man ska göra, hur man ska montera ner tabernaklet, hur man ska montera upp det igen, det har ju fått sin fullbordan. Men samtidigt en så nyttig predikan för oss, men om den Gud är. Så fast vi inte behöver bygga på det sättet och följa de reglerna och sätta igång och offra igen, så är ju dessa skrifter fortfarande aktuella, som Paulus säger, det skrivet oss till undervisning. Så fortfarande är det Guds undervisning och mycket undervisning också för oss i Nya förbundet. Men det är ju viktigt att komma ihåg att skiljemuren är medgiven. Och hur blir då tillämpningen? konkret rike med konkret berg och konkreta gränser är ju inte längre på det sättet ett konkret berg med konkreta geografiska gränser. Det kan vara svårt att göra den här omflyttningen. Det är hur den samaritiska kvinnan vid Sykarsbrunn vill ha hjälp av Messias. När hon får klart för sig att mannen som talar med henne är Messias, då säger hon, nu kan få besked. Är det här berget, som mina landsmän säger, på berget och sig? Eller är det som judarna säger, där nere, på det där berget inte i Oljeberget? Är det där? Och Jesus säger varken här eller där. Ja, men vad har då Sion och Jerusalem för betydelse för oss nu? Jo, Jerusalem och Sion, så som deras funktion var under teokratins tid, vittnar om och predikar om hur det förhåller sig med Gud och Guds rike. Och det agerade också Stefan här förut, just de här sakerna. Tänk till exempel hur Jerusalem står för Guds rike som ett andligt rike. Och som i den gamla förbundets texter talas om ett rike som inte bara går till Jordan eller till Efrat eller ner till Egypten, utan in till jordens ända. Och det är inte ett inomvärldsligt fredsrike som många vill ha det till, utan min frid är inte världslig. Och Jerusalem är inte en världslig stad, utan den är ovanifrån, en andlig stad. Så att det i Hebreerbrevet 22, i 12:22, kan sägas att när vi kommer till Kristus, när vi kommer till tro, då kommer vi till Sions berg. Vad är det i Jerusalem? Och ni vet hur Paulus talar mer om detta på flera ställen, bland annat i Galaterbrevet. Och Babel, det är alltså då motståndare till Gud och hans rike. Babel var ju under teokratins tid i regel ärkefienden, som ville förstöra och förskingra och dräpa, förgöra. Och Babel står då i Nya Testamentets tid för allt det, varje makt, varje människa, varje tendens som vill ta från oss den sanna friden, ta från oss Messias, ta från oss Guds rike. Men tänk på att Jesus säger att Guds rike, det är för folkbilden, det är här. Jag ska försöka det nära, men hur är det nära? Lika nära som Jesus är nära dig. Och man tänkte ju, det måste väl vara ett teokratiskt rike på något sätt. Och så tänkte ju lärjungarna också länge. Hur är det egentligen? Och så tänker somliga idag också, men Guds rike är där Kristus är. Och där är friden. Då behöver man inte säga så här, att vi kan inte tro att Jesus är Messias, för att det står ju att när Messias kommer blir det frid. Eller fred. Och det blev ju inte, säger man då. Nej, inte den här yttre världsliga meningen. Det blev inte ett fridsrike, en fridsteokrati. Det blev snarare tvärtom. Och Jesus själv säger till dem som står inställda på detta, jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Men Jesus kan ju säga saker så att man vaknar till lite grann. För det är klart Jesus har kommit med frid. Han är ju fridens första, fridens kår. Och hos honom har jag frid, hos honom har jag ro. Men han adresserar sig till dem som just menar med sån här yttre frid. Det blir tvärtom, motstånd, förakt, avståndstagen. Det är inte bara tro och frid och entusiasm runt Jesus, utan det är också gott med honom. Motstånd. Och det är det som är det tragiska, att när vi har friden och vi har Guds rike, ja, vi har till och med, innan vi brukar säga, ja, vi ska få evigt liv, men Alltså, det står inte så. Den som har Kristus har eget liv. Och kommer inte under någon dom utan övergå från döden till livet. Inte bara att vi ska få någon gång i framtiden, utan vi har evigt liv. Vi har Guds rike. Vi är Guds rike. Vi har frid. Det var inte lön vad änglarna sjön frid på jorden. Aspen kanonerna drådar och det är elakhet och krig och elände runt omkring. Så det är sant. Kan vi då inte ändå få välja bort det som är svårt och som vi i alla fall i första läsningen finner mycket anstötligt? Ja, ingenstans, om vi nu hämtar rådet från Bibeln själv, ges det rådet. Om du finner någonting som är svårt, för du tycker det inte stämmer med din uppfattning, så skär bort det. Riv ut det. Kasta det ifrån dig. Aldrig sägs det så om livet. Du vet hur det betonas på det gamla och nya testamentet. Att ta inte bort någonting. Och lägg inte till här. Ta inte bort och lägg inte till. Vad man ska göra är det som vi hörde förut. Att läsa om igen. Och läs mer. Det gör som Luther sa. Lyft på hatten. Det betyder inte detsamma som Luther var. Det kan betyda att det här är Guds undervisning till dig. Men säg precis som vi hörde om Abraham när han skulle upprättelsa. Jag förstår inte, men jag vet ju det och detta. Att du kommer nog att visa mig hur det här är ihop också. Om man har den hållningen och den ödmjukheten, så visar det sig att en rad frågor och problem som man har försvinner. Kanske inte alla, inte för mig liknande. Men med den hållningen att till vördnad ta av sig hatten och läsa mer och försöka se sammanhanget, det är så Bibeln vill att vi ska handla. Därför att den tro som Bibeln vill ge oss, Bibeln vill inte att vi ska komma med någon tro. Bibeln vill ge oss tro. Om vi ska komma med en tro så blir det precis som med det här med Guds bilden. Då gör vi oss vår egen bild av Gud. Och vi gör oss vår egen tro. Utan tron är en gåva. Så det står i regel i Bibeln. Du ska lyssna. Och lyssnandet ger. Skapar, smittar av sig tillit. Tro. Ett mottagande av det som läggs. Det hela tiden skänks och ges mot dig. Lyssna och tro. Se och tro. Och därför heter det ju att det kommer inte nerifrån, det kommer uppifrån. Precis som Jerusalem, riket, friden, det eviga livet. Det kommer inte nerifrån, det kommer inte från mig. Det kommer från Gud. Det kommer ovanifrån, det kommer uppifrån. Jag ska inte heller föda mig själv. Utan jag blir född av Gud. Jag kan inte heller välja Gud. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och i gamla testamentet betonas detta så starkt när det gäller Israel. Nu ska du inte tro att du har fått den här uppgiften att vara min tjänare, så att du ska föra ljuset ut till alla folkslag, så att alla får höra om välsignelsen som kommer och kommer i ditt folk. Så får du inte tänka att ha det därför att du är bättre än andra folk. Det är ingen rasism i gamla. Du får inte tro att du är bättre än att du var rättfärdigare eller finare. Det är tvärtom. Du var mindre och sämre. Och mer hårdnackare. Men Gud har i sin stora nåd och kärlek behagat komma med en särskild uppenbarelse och utvalde Israel till sin tjänare. Sen vet vi att Jesus Kristus är den fulla uppfyllelsen av detta uppdrag. Tjänaren Israel, det gamla Israel, gick vilse, blev blind. Min tjänare är blind och död, heter det hos Jesaja. Medan då Messias är det sanna Israel, det som Messias skulle, det som Israel skulle vara. Han var trogen i sin tjänst. Han avföljde inte. Han gick inte bort i otro. Medan ju då Israel och dess ledare, och framförallt dess ledare, för folket vilse. Och man blir en otrogen källare. Men det finns en kvarleva, en rest. Och det är det judar som samlas kring Messias själv som är jude. Och i denna kvarleva, i denna rest, där inrättas alla som tar emot Messias. Så det enda som fördömer, och det enda som gör att vi hamnar under straffet och fördömelsen, det är då otro. Otro. Ingenting annat. Jag som i nästa kväll frågorna fria nu, så kanske jag skulle också då till slut säga, om det är på detta vis man får väcka den uppfattningen, man inte texterna komma fram, hur svarar man då på frågan om trovärdigheten? Ja, jag menar inte att vi kan bevisa fram trovärdigheten. Jag kan visserligen komma med en lång lista på sådana ställen där man har sagt att här är Bibeln inte trovärdig. Här har Bibeln tagit miste. Och de uppgifterna, påståendena, håller inte. Man har inte haft sakliga skäl för påståendena. Här står det fel i Daniel. Här står det fel i Josua. Här står det fel i Moseböckerna. Här är det en motsägelse. Här stämmer inte med vad vi vet från andra ställen. Det kan gå igenom en sån lista. Och säga att de skälen, argumenten, de har inte. Ingen. Men det betyder inte att jag kan sedan gå igenom allt och säga, här kan du bevisa att den särskilda uppenbarelsen, Gud sa det så, gjorde så i det och det tillfället. Jag kan bevisa att det hände. Det kan jag inte. Jag kan bara väcka över vad texterna säger, det hände. Och jag kan också lyfta fram att det är väldigt många vittnen som vittnar om det här. Men du kan ändå misstro det. Du kan säga att det här tror jag inte. Det här är påhittat. Vi ska göra det. Och jag kan inte göra mycket åt den saken. Jag kan bara säga att om man inte skymmer vad texterna verkligen säger, så är texterna verkligen kraftfulla. Verkligen starka. Så om det här går en rättegång, men tänker att det växer fram vittnesbörd, så kommer nog nämnden många säger ja. Texternas vittnesbörd är starkt, det är svårt att gå emot det. Och det är precis vad texten också säger, det är svårt att spjärna mot roten. Och Paulus säger vid ett tillfälle om en höjdare, jag vet att vi nära Guds rike. Jag vet att du kommer inte ifrån det här, du måste ge profeterna rätt här. Du är inte långt ifrån Guds rike. Men människan är väldigt ivrig. Ja, det är som det är med Israel. Israels otro avfall, den är av oss. Det är ingen rasism eller någonting i detta. Jag kan visa hur vi är, vi människor. Hur vi är själviska, hur vi vill gå våra egna vägar, hur vi är blinda och hur vi går bort. Fastän skälen och argumenten och vittnesbörden är så tydliga, så alla gick vi vilse som får. Var kan vi gå sin egen? Och i vår tid är det så oerhört dominerande denna individualism. Jag ska bestämma. Ingen ska bestämma för mig. Jag vill inte ha en sån Gud. Utan ska jag ha en Gud så ska jag vara sån. Vi vill välja och bestämma och vi vill göra våra egna viljor. Hela tiden. Men låter vi texterna tala och studera dem. Och här ska vi inte tänka på en rad andra människor som vi tänker att de läser ju inte Guds ord om de ändå gjorde det. Utan vi kan tänka på oss själva när vi är slarviga. Vi behöver läsa Guds ord mera i sitt sammanhang. För Guds ord är samtidigt som det är undervisning, som det är mat för själen. Och det är kraftigt. Det vänder aldrig tillbaka tomt eller fåfängt. Det verkar. Och det är det som är syftet med alltsammans. Och en bra apologetik är att hjälpa människor att ta del av texterna och att möjligen rulla bort missförstånd, stora stenbumlingar som ligger i vägen så att man inte ser den tomma graven eller annat. Hjälpa till med sådan, men sedan att tända tro, att övervinna, övertyga, föda på nytt, ge liv, det gör texten. Och det är så skönt att veta att det är inte vi som ska ta på oss det ansvaret, utan det gör Gud när och var och behagar honom. Men han har sagt genom vilket han gör det, genom evangelium, genom det glada budskapet. Som avrundning kan jag bara nämna att om man enligt min mening borrar i texterna, svåra texter också, så kan man verkligen bli övertygad om Guds storhet och texternas enhetlighet, alltså raka motsatsen till vad modern forskning ofta säger. Jag har kanske särskilt borrat i Jesaja-boken, och man behöver inte komma med några snillrika egna teorier för att, om texten får tala, se vilken förunderlig enhet denna text är. Men hur ett missförstånd förstör saker. Ett farligt missförstånd är att om Jesaja utgår ifrån att Babel agerar i en verklighet medan han profeterar, så måste det vara senare tillägget, för att Babel var en verklighet på den tiden, har man sagt, utan först på 500-talet. Och då har man läst på dåligt och snarvigt. Det är riktigt att det nybabyloniska riket, det är stort och mäktigt 150 år efter Jesajas tid. Men redan på Jesajas tid så är det assyriska riket också ett Babelrike. Ett Babelrike. Och det är helt naturligt att Jesaja talar om Babels kung och Babels rike som en verksam kraft på Jesajas tid. Och det hänger jag inte närmare in på. Detsamma gör om Danielsboken, som är så, jag brukar säga, det är för bra för bibelkritiken. Den talar så tydligt om Guds makt och hur vi människor och våra riken är förgängliga och går under. Och med sån precision och sån klarhet att man kommer inte ifrån det, inte ens om man säger att det här är skrivet i efterhand på stora delar. Så hjälper det ändå inte, och det går inte att plocka bort den här texten från en Daniel på 500-talet före Kristus. Men man gör det ändå. Och det är därför att annars kan vi inte förklara det här som något som en vanlig mänsklig produkt. Ja, det här var lite stödda tankar, hit och dit kanske. Men kanske kan vi lägga till grund för att det är frågor och till samtal så här, för det kanske är tid kvar. Tack.